När jag växte upp i Varberg på västkusten så var det två fotbollslag som man skulle hålla på i Halland. Det ena var ju självklart då Halmgå som på den tiden var ganska bra. Det andra var då självklart IFK Göteborg som också var stora och hade sin storhetsperiod på 80-90-talet. Jag valde att i början heja på IFK Göteborg just för att de var så bra, men kanske framför allt. Och på den tiden så hade jag kanske lite mer naiv tanke och tro på vad kristen tro handlar om. Att jag tänkte att allt som handlar om Jesus, kyrka och så vidare, det måste ju jag som kristen också hålla på. Och IFK Göteborg kallas ju för änglarna, så då tänkte jag, men då måste jag ju som kristen också hålla på dem. Sen blev jag lite äldre och as som inte har gått över, det skulle vara tvärt emot alla andra. Och då började jag heja på Elfsborg från Borås istället. Igår så läste jag om en flygolycka som skedde i Gästrikland, tror jag. Två personer satt i planet och man kraschade. Båda överlevde och räddningsledaren i intervjun skrev eller sa: de hade änglavakt. Mot alla oss så lyckades de överleva. De hade änglavakt. Det finns otaliga sånger som handlar om änglar på olika sätt. IFK Göteborg fick smeknamnet efter en match där man slog ett Stockholmslag, och en av reportrarna i Göteborg skrev i referatet efter matchen dagen efter att de spelade liksom himmels. Det var något utöver det vanliga. Och så fick man smeknamnet. Det som skedde igår när de mot alla odds, något slags övernaturligt, någonting som vi inte riktigt kan förklara, de hade änglavakt. Och när man lyssnar på de här texterna och sångerna som handlar om änglar på olika sätt, så är det någonting som beskriver att någonting som skyddar oss, någonting som vill oss gott, någonting utöver oss. Men så finns det någonting. Ibland kallar vi varandra för änglar. Hon var en ängel. Och så är det ofta någon person som har gjort något väldigt gott, någonting trevligt, någonting utöver det vanliga. Ibland kallar vi våra barn för: oj vilka änglar du har. Och så har man inte sett dem klockan 8 på kvällen när man ber dem stänga av tvn för att de ska gå och lägga sig. Då kallas de inte för änglabarn. Å ena så har vi alltså änglabegreppet som är något slags naturligt som finns i vår språkbruk, som är något slags, men vi använder det ganska vardagligt. Samtidigt så tänker jag att änglar är kanske någonting som vi har väldigt svårt att acceptera och förstå. Jag har inte hört jättemånga predikningar om änglar. Går man i Svenska kyrkan så är det i alla fall en gång om året som man predikar om änglaren Gabriel. Jag tänker att människor, pratar vi om Gud så är det okej. Pratar vi om Jesus då blir det lite mer besvärligt. Lägger vi till den helige ande då blir det ännu mer besvärligt. Men ska vi dessutom prata om änglar, då kanske det blir väldigt jobbigt. Samtidigt är Bibeln från första sidan till sista sidan full av berättelser om änglar kommer på olika sätt. Bara vid Jesu födelse så är det fullt av änglabesök kring hans födelse. Det är en ängel som kommer till Maria med beskedet om att hon ska föda Jesus. När Jesus föds så möter hedarna ute på ängen en stor skara av änglar som kommer med besked och lovsjunger att nu är han född. När Jesus sen i vuxen ålder frestas i öknen så berättar änglar som är där och hjälper och ger Jesus det han behöver. Änglar verkar vara någonting naturligt i Bibeln och den kristna tron. Och jag vill dyka in i en av de berättande änglar. Och det är från Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 43 och framåt. Då står det så här: nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa: följ mig. Filippus, han var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profet skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom: från Nasaret, kan det komma någonting gott därifrån? Filippus svarade: kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Och Jesus svarade honom: du tror för att jag sa det, att jag såg dig under fikonträdet. Men större saker än så ska du få se. Och sen sa Jesus till honom: jag säger er sanningen, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över sonen. Natanael hade kommit till Jesus därför att hans vän Filippos envist och enträget hade övertalat och tjatat honom: kom och se vem jag har hittat. Jesus, jag har hittat Messias, han som kunde vara den vi alla väntar på. Och Natanael gör kanske som vi, de flesta av oss gör, han försöker slingra sig och så försöker han få bort samtal och frågar: varifrån är han? Så är det som att historien upprepar sig gång på gång, att vi bedömer människor utifrån ursprung och härkomst. Varifrån är han? Och så får han svaret: han är från Nasaret. Och Natanael svarar direkt: kan det komma någonting gott ifrån Nasaret? När jag var 10-11 år så hade, i den mån man då kan ha flickvän när man är i den åldern, som bodde i Veddige som är 2 mil utanför Varberg. Och min ungdomspastor då, som var väldigt uppmuntrande, han sa när han fick reda på det, sa han: kan det komma någonting gott i Veddige, sa han. Han sa också när han träffade sin fru första gången: eller, du är ju inte allt så konstig som alla säger, sa han. Så han hade en känsla för hur man bemöter människor som jag tagit efter. Men som sagt, de gifte sig och de blev lyckliga. Kan det komma någonting gott ifrån Nasaret? Och så lägger de upp en slags fråga som är öppen för att bli en religiös diskussion. Nej, men å andra sidan, nej, det kan inte komma någonting gott ifrån Nasaret. Denna lilla by långt upp, där bor bara sånt folk och sånt folk. Och så börjar man diskutera. Och andra sidan funderar: ja, men det kan komma goda människor även från Nasaret. Men Filippos, han gör det som vi kanske ofta borde kunna ta efter. Han säger: kom och se själv. Kom och se själv. Kom och möt Jesus. Kom och samtala med honom. Så får du själv göra en bedömning om denna Jesus. Kanske han inte är någonting att ta efter. Eller så kanske han är den han säger att han är. Men kom och se. Det är liksom på det sättet vi överbryter fördomar och förutfattade meningar om varandra. Kom och se själv. Kom och möta den människan. När Jesus möter Natanael komma gåendes, så säger han till Filippos. Han säger till Natanael: innan Filippos kallade dig såg jag dig under fikonträdet. Och det gör någonting i Natanaels liv, att han ganska snabbt ifrån väldigt tvivlande om denna Jesus, så bekänner han Jesus, Israels konung. Jag tror att det inte är fikonträdet i sig, utan Jesus ser någonting i Natanaels liv. Att man längtar efter liv. Han längtar efter att få djupet, få se Messias. Och Jesus bekräftar den längtan och den önskan och den bönen som fanns hos Natanael. Och när han får höra de orden så förstår han också han att Jesus verkligen är Israels konung och Messias. Och så fortsätter samtalet mellan Jesus och Natanael, där Jesus till slut säger de här orden om att ni ska få se himlen öppen, änglar ska stiga upp och ner över människosonen. Jesus förstår vem han verkligen är. Himlen öppnar sig och änglar blir synliga. Änglar har ibland kanske reducerats till någonting man berättar för små barn på kvällen. Mina föräldrar berättade när jag var liten och skulle gå och lägga mig att du har en ängel på varje hörnstolpe som vaknar på natten. På bokmärken så har änglar reducerat till små överviktiga barn med klotrunda kinder. Och jag tänker att barn och änglar hör ihop, men änglar är inte barnsliga, änglar hör inte bara barnalivet till. När jag läser Bibeln och de änglar som uppenbarar sig, och när jag hör berättelser av människor som har mött änglar, sådana berättelser här som ni kan dela vid kyrkfikat med varandra, så är det ljusgestalter av vuxet slag. Det är inte sällan människor blir rädda i första hand när man möter änglarna. Missuppfattar de ganska ofta för att de är människor. Och så förstår man därefter att det var ingen människa utan det var någonting annat. Änglar ska vi inte tillbe. De är inte gudar utan de är skapade precis som jag av Gud. Men det verkar som att änglar kan röra sig obehindrat mellan tid och rum, mellan tiden och evigheten, mellan himlen och mellan jorden och fram och tillbaka. Bibeln beskriver vaknar jordiska kroppar som dig och mig. De har skilda personligheter, de har ingen fysisk kropp, även om de kan uppträda i fysisk gestalt. Från första bok till uppenbarelseboken så är Bibeln full av änglar. Och det verkar som att änglarna har två huvuduppgifter. Och jag tänker att det också är samma uppgift som du och jag har i Guds församling. Den ena är att tillbe Gud. Att forma den tron av lovsång som Gud tronar på. Enligt psalm 22 så beskrivs hur Gud tronar på i lovsång. Tronen och lovsången är alltså det byggmaterial som Gud sitter på, som han bygger på. Och änglarna i himlen fulländar den himmelska lovsången. Där vi får sjunga med änglarna och hela himlen för att bygga Guds tron. Änglarna finns också för att betjäna människor och Gud. I Hebreerbrevet 1 står det att är inte änglarna andar i Guds tjänst? Sända att tjäna de som ska få sin del av frälsningen. Änglar, det är Guds budbärare med uppgift att verkställa Guds befallningar och önskningar i världen. Han har liksom format och utrustat dem till att vara hans heliga representanter i den här världen. Och på så sätt blir också de, precis som vi, Guds assistenter och medhjälpare. Hebreerbrevet 13 fortsätter också med att beskriva att kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Vi borde alltså precis som änglarna vara gästfria och trevliga och ta hand om varandra som människor och medmänniskor. Vi borde leva ett slags änglamedvetande om i hur vi bemöter varandra som människor. För det kan ju hända att den människan som vi möter är just en ängel ifrån himlen. De här två uppgifterna är änglarnas huvuduppgifter. Liturgin, att lovsjunga, att tillbe, men också diakonin, att betjäna människor. Och de två delarna är ju också viktiga för oss som kyrkor. Guds änglar är mäktiga änglar. De finns i vår närhet och redo att hjälpa oss. Dels finns Guds änglar för att beskydda sitt folk från starka fiender. Det beskrivs i andra kungen när vi slår upp när ni kommer hem i kapitel 6. Kungen i Syrien hade skickat iväg hela sin armé till en stad. Han hade hört att Elisa, profeten, var där. Och strax efter att de hade morgonen så ropade profeten tjänare till Elisa att de var omringade av en stor krigshär som hade stor krigsutrustning. Men Elisa lugnade folket med orden, vad de är fler på vår än på deras sida. Och sen bad Elisa, en fantastisk berättelse, att Gud skulle öppna ögonen på sitt folk. Och folket såg att det var fullt vater och änglar runt omkring dem som av en eld. Gud vill också skicka sina skyddsänglar som en slags mur runt omkring oss för att beskydda och hjälpa oss från våra fiender. Apostlagärningarna 27 beskriver hur änglarna är i tjänst i tider av nöd och faror. På väg till Rom så led Paulus skeppsbrott med en stor mängd människor. Det blev storm och skeppet gick i tur. Men Paulus lugnar folket och besättningen där han säger: en ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig när han sa till Paulus: du ska stå inför kejsaren och se, alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. Det fanns en skyddsängel även runt Paulus och de människor runt som fanns på den båten. Du ska komma till Rom. Du kommer inte drunkna, båten kommer inte kapsejsa så att du går under. Och alla de människor du har runt omkring dig, de har Gud skänkt dig. Änglarnas främsta uppgift är inte att kontrollera våra liv, att ha kontroll över våra liv, eller att de är vackra att se på eller något sånt. Änglarna är Guds arbetare som är utsända till för att Gud älskar oss och vill hjälpa oss. Att han vill skicka medarbetare att skydda, att hjälpa, att leda oss. Så jag tänker och tror att vi på samma sätt som Paulus under stormen på båten, på samma sätt som Elisa när han möter och ser fienden komma, så kan vi också få ett inre lugn i där änglar, den helige ande och Gud finns runt omkring oss. Det Herrens änglar slår sitt läger runt omkring oss och han vill hjälpa oss. Vi kan fatta mod, vi kan känna oss styr. Änglarna håller oss under uppsikt. Han märker ut stigen för oss. Och änglarna, de arbetar dygnet runt för att förverkliga Guds planer i våra liv och i hans skapelse. För Natanael så betyder det att han la sitt liv i Jesu händer. Du är Israels konung. Du är Messias. Och Bibeln beskriver också att varje gång en människa bekänner Jesus som sin herre och frälsare, då blir det också jubel och fest i himlen när änglarna brister ut i lovsång. Så låt oss ta änglarnas uppdrag att lovsjunga, att tillbe den levande guden, att betjäna varandra som om vi vore änglar ifrån himlen. Men framför allt, låt oss lägga våra i Jesu händer, för han är Israels konung, han är vår herre och han är vår frälsare. Amen. Tack älskade Jesus för att du är en god Gud, en verklig Gud. Vi tackar dig för att du kommer till människor som längtar efter dig, som söker efter dig, som längtar efter livet på djupet. Vi tackar dig för att du uppenbarade dig för Natanael och vad det du gjorde i hand. Där han fick bekänna dig som sin herre och sin frälsare, herre. Tack att du även idag söker oss, längtar efter oss. Där du sänder dina änglar och din helige ande till människor. Hjälpa för att rädda, för att befria, men också för att föra människor till dig och visa på dig. Herre, jag ber för dem som kämpar, där man ser att det är en fiende som har slagit läger runt omkring oss. Herre, öppna våra ögon så att vi ser dig och ser alla dina änglar som är mycket större och många fler. Ge oss en trygghet, en frid mitt i stormen, mitt i skeppsbrottet. Tack för att du går med oss genom allt. Amen.